Och andra Petrusbrevet och temat för idag är att växa i tro. Och det är en fortsättning på det Petrus skrev i det samma mottagare, i det samma situation. Och meningen att skickas runt för att ge stöttning i det de stod i. Det som är lite speciellt med det här brevet, det är att det fungerar som Petrus avskedstal. För han är i Rom. Och under den här tiden när han var där i Rom under kejsar Nero, så var det väldigt stor förföljelse för de kristna som var där. Och han, det står liksom, och man kan ana i brevet, att han har fått reda på att han snart kommer dö. Vi vet inte exakt vad det innebär, om det är med den generella förföljelsen eller om han till och med hade en dödsdom skriven över sig. Men han vill i den här situationen, när han har fått liksom ändå komma till, landa i där, jag vill skicka med ett testamente till de här människorna, till de här församlingarna. Sista ord för att liksom kunna skicka med längs vägen till att vara tröst och uppmuntran och ge styrka in i framtiden när han inte längre kommer finnas med. Och jag vet inte om ni någon gång har funderat på era sista ord i livet. Det kanske är lite makabert. Jag har inte gjort det jättemycket. Och jag framförallt har väl inte tänkt tanken någon gång att skriva ner det i brevform. Men tänk vilken fin grej att få spara och ha kvar från någon som bryr sig om oss. Någon som vill oss väl. Vi har sparat Petrus bland hans sista ord. Och de ska vi få ta del av idag. Han skickar det här i omsorg som sagt. Och det finns framförallt två olika läger i det här brevet. Det ena får peka på att fortsätt alltid växa. Sluta inte växa, det finns mer. Och det andra lägret, det är två varningar han skickar med till dem. Att vara observanta på falska lärare och falska läror. Och jag tänkte att vi ska gå in och kolla närmare lite på de två delarna idag. Vad det är han vill att vi ska få med oss. Och jag tänker att vi ska börja i den här änden med de två varningarna. För det känns ju lite så där, varför skicka med varningar? Varför inte bara fylla ett sista brev med bara positiva saker, uppmuntran och tröst och allt det där? Men han gör det i omsorg för de här församlingarna, för oss kristna, för oss idag. Det finns och kommer alltid finnas och har funnits folk, människor och makter som vill förleda oss. Som vill dra oss bort från Gud istället för att dra oss framåt. Så han ger dem de här varningarna, för han vill uppmuntra dem att hålla fast vid det han och de andra apostlarna har lärt dem. Att hålla fast vid den rätta läran om Gud och Jesus. För de kan vara trygga i att det de har lärt dem, det är grundat i det Jesus lärde dem. De var ögonvittnen till det Jesus lärde ut, till de under och mirakler han gjorde. De finns nära källan. Ni som har pratat om källkritik i skolan vet att det är viktigt. Och de fick se också mycket av de här profetiska skrifterna från Gamla testamentet gå i uppfyllelse. Så de är säkra på och litar på att det de fick med sig är sant. Men de vet att det finns alltid de som kommer vilja vrida till Guds ord. Som vill prata om det Jesus har sagt, det han har gjort. Och ta del av det han har sagt. Men de vill vrida det lite så att det blir bättre för deras vinning. Eller får oss att glida iväg på ett annat spår. Och det kommer alltid finnas de som vill göra det. De som hävdar att det är de som har den rätta kunskapen. Och som kan vara svårt ibland för oss att urskilja. Det där låter ju väldigt bra som den där säger. Det liknar saker jag har hört och lärt mig om innan. Men när man börjar granska det och kolla närmare så märker man att det är någonting som inte stämmer. Och det är ju så att små saker kan ibland få stora konsekvenser. Och det är därför Petrus vill skicka med den här varningen. Att låta dem vara vaksamma och uppmärksamma. Och där i onsdags satt jag och Samuel och pratade lite om den här predikan. Och han skickade med mig en väldigt bra bild som jag ska dela med nu. För hur ska vi då kunna jobba mot att växa i vår tro så att vi kan avgöra vad som är sant och vad som är falskt? Då satt vi och pratade om hur man gör när man ska upptäcka falska sedlar. När man ska upptäcka falska sedlar, åtminstone kanske lite mer förr i tiden. Nu har vi ju mycket teknik och sånt som hjälper oss med det. Men att då, för gör man ju inte så att man sätter sig med den falska sedeln och granskar den jättenoga. Utan man sätter sig och kollar på den äkta sedeln. För att lära sig alla små detaljer i den där sedeln. För att sen när man kollar på den falska sedeln kunna se vad som skiljer sig. Det vi jämför med ska alltid vara sanningen. Och i vårat ord är sanningen Guds ord. Det är Bibeln. Så min poäng och Petrus poäng och Samuels poäng att vi behöver läsa Bibeln. För att kunna veta vad som är sant och riktigt behöver vi komma tillbaka till kärnan. Och det där är ju kanske inte alltid alla gånger så enkelt. Men det finns en ganska bra minnesteknik eller knep eller vad man vill kalla det. Men någonting som är Israel och Guds folk fick lära sig. I hur håller vi berättelserna om vad Jesus och Gud gjort vid liv? De hade ofta i Israels tradition, alltså när de firade högtider, traditionen att muntligt återberätta, minnas historierna. Vid påsk så pratar man om befrielsen ur Egypten och lär på så sätt generation för generation om Guds trofasthet. Och jag tror att det finns någonting i det där som är en viktig nyckel för oss. För det är inte bara så där att vi kommer nära Gud genom att bara läsa Bibeln. Utan vi lär ju känna honom mer och mer genom att se vem han är genom det han gör. Vi lär oss att se vem han är genom det han gör. Det gäller både berättelser från våra egna liv, från Gabriels liv och från Bibelns tid. Vi kan se att det finns ett konsekvent handlande i hur Gud agerar. Att han är trofast, kärlekfull och sann. Och en sån där sak vi gör i kyrkan som jag inte vet om alla kanske tänker på. Men som är lite grundat i den här traditionen som Israel har. Av att ha en liksom åminnelse, att påminna sig om någonting. Det är ju för oss nattvarden. Nu har vi ingen nattvardskalk här, men ni vet att det brukar stå här. Det är ju för oss en påminnelsemåltid. För att minnas vad Gud gjorde på korset när han offrade sin enda son för oss. Så vi behöver hela tiden komma tillbaka till kärnan, till evangeliet, tillsammans minnas och läsa. För vi får växa i tro när vi gör det. Vi lär känna vem Gud är. För vi håller oss ju inte bara borta från det som är fel. Utan jag tror verkligen vi kommer närmare Gud när vi gör det här. Vi får lära känna honom. Och se att hans trofasthet gäller både då som nu. Och man säger ju inte för inte det här talesättet att man blir lik den man umgås. Utan jag tror verkligen att det är någonting som stämmer. Att man verkligen blir lik den man spenderar tid med. Och Petrus skriver i första kapitlet, vers 5-8, så står det så här. Så vi kan lägga upp texten på väggen. Sök därför med all iver att till er trofoga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskning uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Till om allt detta finns och ser och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Jag vet inte vad ni tänker på när ni ser den här texten. Men jag började tänka på en annan text från Galaterbrevet. Där det står om andens frukter. Och jag tror inte det är en helt konstig tanke. Utan det finns saker som odlas i våra liv när vi umgås med Gud. Det finns saker som får ge vidare in i oss. Vi får växa i karaktärsdrag som liknar Gud. Och det här är viktiga grejer. Och lite senare i texten så lyfter Petrus fram kärleken som är grunden i det här. För att allt det här andra ska odlas så behöver vi ha kärleken. Kärleken till varandra, till vår omvärld, till Gud. För vi får vara grundade i den här förståelsen att vi är älskade. Vi är så otroligt högt älskade. Då kan vi i sin tur få ge vidare till andra och visa på att ja, men kolla, du är älskad. Du är älskad. Och så får vi sprida och göra gott. Och i kärleken får bli vi trygga. Och i tryggheten så är det så mycket lättare att få växa än i otryggheten. Så vi får både minnas och se på vad Gud har gjort. Och vi får grundas i Guds kärlek. för att vi ska kunna ge vidare till andra. Och jag tror att de här sakerna Petrus skriver om är lika aktuella för oss idag som det var då. Vi kanske inte lever i den typen av förföljelse som de gjorde på den här tiden. Men vi brottas med saker. Och jag framförallt tror också att då som nu, vi blir aldrig färdiga. Det finns alltid mer att utforska. Gud är så stor och tillsammans kan vi få lägga alla våra pusselbitar som vi har om vi Gud är tillsammans och skapa en större bild av vem han är. Och förstå ytterligare lite mer om vem man är. Och vi kan få då inse att det här faktiskt är sant. Att Jesus han är densamme igår och idag och i evighet. När vi tillsammans sätter oss ner kring ordet. Berätta och dela vittnesbörd om vad Gud har gjort i våra liv. Och tillsammans stå starka mot de andra makterna som vill leda oss bort från Gud. Så jag tror inte det är så jättemärkligt att det är det här Petrus skriver om. När han vill skicka med någonting till dem en sista gång. Utan han ger det här vidare i kärlek. För att de ska kunna stå stadigt och sen ge vidare till andra. Låt oss be tillsammans. Gud, tack för att du alltid är nära oss. Tack för att du är oföränderlig. Och att du är stadigt. Du är där som en grund. Du förändras inte. Du är densamme. Även i en värld när allt ändras och snurras på så är du denna samma personen du var då som nu. Och tack för att vi får möta dig genom Bibeln och varandras vittnesbörd och berättelser. Och tillsammans få lära oss mer om vem du är. Och hjälp oss då stadiga tillsammans. När det kommer makter som vill röra till det. Och vända vår blick någon annanstans. Tack för att vi tillsammans får stå enade inför det. Och bara, jag ber bara att kärleken ska få växa sig så mycket större i vårt sammanhang, i våra liv. Att vi får ha större kärlek till oss själva och till varandra och till vår omvärld. Att kärleken får vara det som är grunden i allt det vi gör. Så att fler kan få se och förstå vem du är och bli nyfikna på vad du har att ge. Amen.